Vi sitter med Ivory i deras replokal här och ska höra lite om deras liv inom musiken.
Hur drar?
Ja, berätta gärna.
Historik och...
Ja, det är kul för våra lyssnare att få höra historiken.
Ja, alltså Ivory som band alltså, har ju funnits länge. Så vi startade då egentligen mitten 80-tal. Och det är ju jag, Johan och Jesper, brorsan, som har varit med sedan dess. Mats och Tim är de som har kommit till. Mats för 20 år sedan sa vi det, eller?
Ja,
ja. Tim 20 år. Är för 4-5 sa vi det med, eller? Men som band har vi, hade vi en låtskatt som vi mejslade fram där för 4 år sedan ungefär, kan man säga.
Ja.
Så det är gamla låtar som funnits på kassettband som vi har liksom plockat fram och som vi fräschat upp dem och arrat dem och lagt till och dragit ifrån och lite sånt där. Och vi har haft olika sättningar genom åren. Fast sen tog vi break i några år också, då spelade vi ju covers istället då. Det gjorde Jesper, jag och Mats ihop också, plus två andra killar. Så vi har på musik hela tiden egentligen, i någon form kan man ju säga.
Ja.
Men Ivory är ju igång sedan 4 år tillbaka kan man säga.
Mm. Och vad var det som gjorde då liksom att det inte blev någonting på 80-talet när ni startade upp då?
Ja, vad var det?
Det var väl Pelle.
Ja, men vi hade ju väldigt mycket, alltså, vi var ju, det fanns ju mycket spenjar på den tiden. Väldigt mycket, men det fanns ju varenda fritidsgård hade ju någon form av session eller gig. Man kunde gigga där, alltså överallt. Folkets hus fanns ju massa spelare. Vi spelade mycket live, gjorde vi alltså. Men vi alltså, spelade vi in en, två, spelade vi in på 3 demokassetter, va?
3 demokassetter.
3 demokassetter på den tiden. Kom aldrig längre så, för det var ingen som gjorde jobbet och försökte sälja in det, kan man säga.
Vad är det som gör att ni känner nu då, där ni är idag, att ni vill satsa på det här?
Ja, vi tycker att låtarna är så pass bra som att vi vill, vi tycker det är kul att spela dem. Vi är 4 grabbar som ett band. Så vi har ju gjort den här resan tillsammans och klivit in i studion där nere i Skara och gjorde racet och tyckte att det var värt att lägga ner mödan och även pengar med givetvis. För vi gillar låtarna, så tycker det är kul liksom att se vad det kan ta vägen någonstans.
Sen är vi ju lirare kan man säga, vi älskar ju att spela, vi repar ju varenda vecka hela tiden oavsett vad som är på gång eller inte, för vi älskar att spela. Jag vill bara nämna något om inspelningen då också, vi spelade ju live i studion då, så alla grunder ligger ju live. Helt utan klick eller någonting. Inspelat, vi bara gasa. Och sen såklart finns det overdubs på det och sång lades i efterhand. Men hela grejen är live. Det är ett spelande band.
Ja.
Det finns ju så många som inte spelar utan man repar hemma.
Det måste väl ändå vara en drivkraft i ett band, tänker jag. Liksom att man tycker om att spela, annars så skulle man väl inte bli musiker överhuvudtaget.
Nej, men ändå så vet man ju många som de träffas en gång och repar inför ett gig.
Mm.
Och sen så ses de inte på 3 månader. Vi repar hela tiden. Timmy åker från Norrköping varje vecka hit för att köra våra 2 timmar här. Så det är nästan mer livsstil än att bara ett band.
Vad skulle du säga innebär i den här livsstilen då för att vara musiker och vara spelande?
Alltså det är ju, man gör det ju för själens skull. Det måste vi. Vi kan inte göra det för pengarnas skull. Vi kan inte göra det för egentligen något annat. Utan det är ju kärleken till musiken. Och den blir ju helt närvarande. När vi åker någonstans så går radion med den musiken vi gillar. Så den måste ständigt vara närvarande. Vi funderar väldigt mycket på nästa steg och vilka låtar och arrangemang. Timmy sitter hemma och skriver sångarrangemang eller komponerar sina solon. Så det är ju ständigt närvarande. Men just det här att lira, för oss är det allt. Det är alltså att spela tillsammans.
Mm.
Det är nästan lika roligt att höra repa som att gigga.
Ja, absolut.
Jag funderar lite på det där faktiskt. Första spelningen jag hade, då var jag 12 bast. Och sitter där 40 år senare och håller på. Och så, det är ju en otroligt stor del i våra liv, om man säger.
Men du avslöjar hur gamla blir.
Ja, men det kan jag bjuda på.
Ålder är bara en siffra på pappret.
Ja,
absolut.
Timmy brukar ju beskriva det här som att en ung kille med några gamla gubbar sa han när han började prata.
Kanske inte
det.
Ja, men lite får man
det kände vi inte till. Intressant. Jag tycker bara en grej om historien. Jag tycker vi ska nämna Pelle Bäckman. Alltså det var väl en enda anledning att det tog ett ganska abrupt slut. Han blev, det var ju leadsångare från början. Nej, det var någon innan också.
Ja, någon innan.
Men han var väl den stora ledande leadsångaren i bandet. Han gick ju bort på grund av cancer.
Ja, och det är
klart.
Och
då blev det ju ett naturligt stopp på det. Till och med känslomässigt svårt kanske att köra vidare.
Det är ju tragiskt när sånt händer.
Han var ju en otrolig sångare på ett sätt. Alltså, han körde ju väldigt mycket high pitch. Alltså, riktigt frän röst. Alltså, han kunde sjunga otroligt höga toner. Så att, ja, vi var nog värd ett bättre öde på 80-talet faktiskt. Det tycker jag nog. Det var ju så många band som det var ju mycket lättare då med. Alltså, det fanns ju inte så många band. Hårdrockshistorien startade ju lite grann i början då när Europe vinner det här, vad hette det?
Rock-SM.
Precis. Då tar ju hela hårdrocken en fart i Sverige och vi är ju faktiskt med där. Vi var ju nere i Jönköping och kollade på en av delfinalerna, minns jag, på den tillställningen.
Men Ivory tävlade väl också, va?
Det var ju rätt så vanligt då att det var olika konstellationer. Alltså.
Mycket sånt var också på den tiden. Skumma grejer som vi var ute och tävlade.
Idag är det väl nästan bara live-karusellen som har det här konceptet.
Den finns, ja.
Och det är ju naturligtvis en plattform för okända band att komma framåt. Hur tycker ni det är då? För att idag så finns det ju så oerhört mycket bra musik. Hur är det att slå sig fram i det här bruset av alla band som finns idag och alla plattformar?
Ja, det är en vetenskap till att börja med. Jag är väl den som har satt mig in mest i det här med det digitala. Men varje dag man sätter sig och försöker lära sig något, så det finns ju hur mycket mer som helst att göra hela tiden. Men vi är med på 28, tror jag, digitala plattformar har vi lyckats med. Vi har våra egna sidor på de flesta av dem. Och, men det finns ju hur mycket som helst att göra. Men det är klart, alltså bruset är enormt. Sen tycker väl vi att det finns en liten större intresse igen för, vi kallar det här för new old school metal eller något sånt där. Alltså det är nyskriven, men det är en gammal, alltså det är gammal hederlig 80-90-tals metal. Och visst finns det ett intresse för det i alla fall. Sen vet jag ju när vi spelade ju covers, väldigt mycket metal covers. Vi hade ett Monsters of Rock koncept och dels lärde vi oss lira jävligt väl på det, repade mycket. Men sen när vi började försöka få bokningar, så sakta men säkert gick det över att de sökte originalband istället för coverband. Det fanns en trötthet över att höra Run to the Hills. Liksom. Och både partyband och andra coverband och så vidare. Tributeband fanns det ju precis hur mycket som helst. Det fanns en trötthet för det. Så vi tror ändå på det här nu. Så att det är en bra, förhoppningsvis, timing för originalmusik igen.
När du då pratar om new old metal, då antar jag liksom, vad har du då som favoritlåt som har gjort att du blev musiker?
Du har ju faktiskt förberett oss på det här lite, att den frågan ska komma. Man måste bara nämna lite om processen och hitta den låten, för den finns ju egentligen inte en låt. Men om jag ska ändå, den stora händelsen för mig när jag började kalla mig hårdrockare, det var 78, Van Halens första platta. Men jag har ändå inte valt en låt från den. För där är det bra rakt igenom. Allting är bra. Det är helt underbart och det är nytt och det är unikt och det är fantastiskt lir och det är dragigt och allting. Men den låten som jag har valt, det är Bark at the Moon, Ozzy Osbourne.
Och varför just den?
Ja, varför just den? För det, ja, först och främst fantastisk låt. Men när jag försökte nu, när jag valde den så lyssnade jag på, undrar varför den här är så viktig för mig. Dels så såg jag konserten på Draken i Stockholm med exakt den sättningen. Med Tommy Aldridge, Bob Daisley, Don Airey och J.K. Lee, fantastiska gitarristen. Och det är sådana lirare. Och sen när man lyssnar på låten så är det nog ett fantastiskt, rytmsektionen är helt underbar med spikrak, pump, stompig bas. Men sen J.K. Lees superrytmiska gitarrspel till det. Och sen Ossis fantastiska stämma, sång, melodin. Alltså det är en helt komplett låt. Och det svänger så man blir galen. Och det är en sån där låt som jag vet att jag inte kunde sluta lyssna på och ville verkligen lira mer.
Mm. Vad säger Jeppe då? Har du för låt?
Jag kan bara instämma med Mats där. Att det var ju en lätt grej. En låt. Vi lyssnade ju otroligt mycket på hårdrock. Allt som släpptes, vi bytte skivor, spelade in på kassettband och det kom ju, alltså, det var ju en otroligt skön tid, 80-talet alltså. Helt fantastiskt. Och då frågan vilken låt, ja då väljer jag faktiskt, hör och häpna, Queensryche, skivan Operation Mindcrime. Och låten Needle Lies. Och det på grund av att första gången jag hörde den så var det ihop med Pelle Bäckman, våra dåvarande sångare, i hans Opel Kadett. Och han hade lyckats hitta, den hade nog spelats på radion på något sätt. Och Pelle var en sån där kille som spelade in allting. Mm. Så han prickade in den och så spelade han den för mig i bilen då. Och en upptempolåt, ganska rakt för att vara Queensryche, ganska enkelt så. Mm. Men varje gång jag hör den låten så tänker jag på den stunden vi hade i bilen, han och jag. Så tänkte jag.
Det är ett fint minne. Ja. Mm. Johan då?
Ja, jag vet inte, jag funderar också på det idag, men jag backar nog tillbaka ännu mer. Det som gjorde att jag blev, jag visste det inte då, men att jag skulle lyssna på hård musik, det var Sweet Strung Up-liven, en dubbel-live. Det är en Hellraiser, det första spåret på den skivan. Mm. Och det kommer jag ihåg när jag funderade på det där, att ja, det är det här. Ja, det är så här jag vill spela. Det är så här jag, det här vill jag lyssna på. Jag var inte gammal då, men jag kommer ihåg det. Så det var liksom Sweet och Kiss var ju de som satte tonen. När det gäller hårdrocken för mig och att jag började spela, kan man säga.
Sen har vi Timmy då, som är lite yngre, som inte var med på 80-talet.
Nej, jag var ju inte där. Så föddes 23 januari 90, så att jag missar ju det precis där på sträcket. Nej, men jag var en ganska definit händelse som gjorde att det blev hårdrock av alltihopa. Men det kräver nog lite bakgrund, för farsan har ju alltid spelat musik. Han är ju en musiker i Söderköping. Så att jag växte ju upp med mycket musik hemma när jag var liten. Alltså det var alltid Pink Floyd eller Manfred Mann var det väldigt mycket hemma, kommer jag ihåg. Och sen var det Steve Ray Vaughan, var ju hans husgud. Så man växte ju upp med mycket blues och sånt där. Steve Miller var det också mycket. Så man hade ju mycket musik i hemmet. Och sen så spelade jag ganska mycket tv-spel där, och jag vet att det var ju mycket Zelda och sånt där, så att innan det började ta fart med övande så började man plocka ut melodier på piano och grejer sånt där. Så musik, man tyckte ju om musik, och det var mycket musik i hemmet, men man kanske inte hade något som man hade hängt upp sig på. Men då var det en händelse som är lite rolig, så här, att det var 2001 i sexan. Så brukade man alltid ha på skolorna det här, jag vet inte om man har det här på de flesta ställen, men vi hade alltid som en melodifestivals event, och då var det ju alltid massa kids som skulle stå på scen och mima, och det här var ju 2001-2002, så jag kommer ihåg att det var ju säkert två akter som skulle köra som Eminem och Det var ju mycket Eurovision-låtar och det var ganska mycket. Jag tror det här var ju precis då den här ketchup-låten hade blivit så känd, så att alla skulle hålla på med de här rörelserna och allt annat trams och där. Men så var det en akt som körde Nightwish, Over the Hills and Far Away, 2001. Och den hade ju precis kommit ut, men jag hade ingen MTV eller någonting hemma, så att det här var första gången jag fick höra det. Och det där var ju en ganska, alltså i 5 minuter som den här låten körde så märkte man att här har vi hittat någonting som är magiskt och härligt och så vidare. Sen så glömde jag det där. Alltså man var väl liksom 11-12 bast, så att det var någonting häftigt. Men sen så, man visste dels inte vad det var för band och man visste inte vad det var för låt heller.
Mm.
Men sen ungefär ett år senare så vet jag att min morbror var hemma hos oss. Och han hade spelat lite i ett band så där, och så visade han farsan en låtlista på lite låtar som de övade in. Och då hör jag det där trumintrot. Och då visste jag att den här låten, vad är det här? Och jag var ganska snabb med att liksom fråga, vad är det här för någonting? För det här har jag hört förut. Och då var det Gary Moores originalversion.
Ah.
Och där vet jag att jag började bombardera både farsan och morbror på frågor. Så här, att, men vad är det liksom, vad är det här för musik? Ja, men det här är Gary Moore. Ja, men då ska du lyssna på det här. Och så började jag vilja spela gitarr själv. Och då var det ju ganska snabbt liksom så här, att men då ska du lyssna på Judas Priest och Black Sabbath. Så både morbror men även farsan började ju ta fram sin hårdrocksmantel som han kanske hade dött med blues. Och så började han prata om Judas Priest och Sabbath och Accept och Michael Schenker och allting.
Mm.
Men allting började väl egentligen med Gary Moore's Over the Hills and Far Away.
Mm. Mm.
Och det var där man visste att det är det här som man ska
spela. Det var lite otippat, för jag trodde du skulle komma med en Yngve-låt faktiskt.
Nej, Yngve kom senare.
Uh-huh.
Och det var nog, det var också morbror där som influerade mig lite. För jag började spela gitarr ordentligt när jag var 15. Och då var det ju mycket Judas Priest.
Mm.
Och sen så vet jag att det var lite Van Halen också, lära sig tapping. Och det gick väl bra liksom, man hade övat ett år eller två och kände att men jag kan väl det här. Mm. Och så sa morbror så här, men du, om det ska vara på riktigt, då ska det ju vara det här. Och så visade han mig Arpeggios from Hell med Yngwie Malmsteen, och då visste man ju att okej, det är 2 ribbor till och några. Men jag ska fan i mig nå det.
Ja.
Så man övar ju över.
Ja, för det är lite kul, för innan jag överhuvudtaget hade träffat dig, jag hade flyttat till Söderköping, så hörde jag talas om den här killen, Timmy Abrahamsson, Söderköpings Yngve. Och liksom alla höjde dig till skierna liksom. Så man måste gå och lyssna på Timmy liksom. Och det... Och sen så hörde jag det ju.
Här får vi lära oss nya grejer om dig.
Ja, lite nya grejer. Uh-huh.
Så det var lite kul. Så jag var helt undra på att du skulle komma med en Yngve-låt faktiskt.
Nej, det var senare. Och jag tror också att det var lite... För jag spelade ganska mycket med farsan i bluesband och så vidare.
Mm.
Men så känner man väl lite att jag behöver bryta ur det här blues... skalet som jag kände lite i Söderköping. Att det är många där... körde liksom det här lite Pink Floyd och blues och funk. Men jag hade aldrig hört någon som riktigt spelade ultrasnabba arpeggios på gitarr i Söderköping. Så då tänkte jag att men då kanske det är någonting jag kan göra med lite särregeln där då, i alla fall.
Ja.
Men sen har man väl alltid kommit tillbaka till blues och den här gamla hårdrocken också.
Mm.
Så nu är det, väl Accept och Judas Priest då, som ger den här varma... Ja, känns det imorgon.
Absolut. Ja, nej, men det var inga dåliga låtval ni kom upp med, tycker jag. Utan det är låtar som jag nog kan instämma i är bra.
Mm.
Så att, hur ser det ut nu då framåt och liksom med spelningar, den pandemi som går? Har ni missat mycket spelningar och sånt på grund av den här pandemin, eller?
Det har vi ju. Självklart, vi har inte missat det. Det är inte något som har blivit avbokat. För det här är ändå ganska nytt och vi släppte plattan nu i sommar.
Mm.
Så nu har vi fått plötsligt någonting. Nu finns vi där ute och kan bli hörda. Och sen så småningom hoppas vi sedda då. Vi hade ju release-gig på Bombay Bar i Motala.
Mm.
Var det förra helgen eller två?
Förra.
Ja.
Mm.
Och det sålde vi ju slut. 32 biljetter.
Ja. Man ska börja någonstans.
Ja, men det var ett max vad de fick ta in. Ja. Då. Max 50 med personal, band och publik. Mm. Så det var ju slutsåld arena. Det var bra. Mm. Det var jättekul.
Mm.
Men vi sitter ju bara och det bara kliar i hela kroppen. Och att det här ska
otroligt
gå över.
Frustrerande, ja. Kan jag säga. Alltså, när vi äntligen har fått till den här skivan som vi är otroligt nöjda med allihopa. Att vi inte kan få komma ut och spela. Liksom, det. Mm.
För en stor del av det var ju användare som promotion. Skickade ju till arrangörer och radiostationer. Och skivbolag, men det känns ändå skivbolag, men det, alltså det är en annan sak. Det tar vi sen. Vi hanterar saker och ting ganska mycket själva.
Mm.
Men den saken ges ju när man blir sedd och hörd och omtyckt. Alltså, vi behöver ju bara ha, bara ska jag inte säga, men det handlar ju om, visar man vad man går för, att folk lyssnar på det, då är inte det problemet. Utan det handlar ju, vi vill ju ut och spela. Vi är ett spelande band.
Mm.
Men det är jättejobbigt nu, för det finns inget. Och vi alltså, det här håller på att livestreama live ifrån replokal och så vidare. Det skulle man kunna göra någon gång. Men det är ju det är 10% av att köra live.
Ja, samtidigt så känns det som att alltså, folk har tröttnat lite på det här med att se livestreamingar och köpa biljetter till, liksom, känns det som. För det är inte samma sak som att stå vid en scen och se. Det är en helt annan känsla när man står vid en scen och hör det live än att...
Ja, du kan aldrig få samma ljud, volym och bild och tryck på det heller.
Och det är... Någonstans uppstår det ju magi när man är på en spelning mellan publik och ett band. När man känner den här positiva kraften som går i vågor mellan fram och tillbaka. Och man blir en del av en upplevelse. Det är det man vill ha och det är det man saknar så fruktansvärt mycket. Så det är bara hoppas att det är över snart.
Mm.
Så vi får komma ut på gig och höra massa härlig musik igen. Det är det vi vill ut på också.
Så vårt mål är ju ut och spela så mycket som möjligt.
Mm.
Nästan vart som helst. Stort och smått. Men vi vill ju, målet är ju att få vara en del av festivalsomrarna, hårdrocksfestivaler.
Mm.
Och kunna få bli en del av det, stå på de scenerna.
Mm.
Det är ju, ska vi sätta ett tydligt mål så det är ju vad vi har pratat om.
Mm.